Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Det som hände i början på 30-talet var att svenska medarbetare, i huvudsak då ingenjörer och ekonomer på Nafta-syndikat, de började slå larm till polisen, till svensk polis. Därför att de hade ju då noterat att de här ryska medarbetarna helt och hållet i många fall saknade kännedom om bensinbranschen. De var på pappret kontrollanter och inspektörer och skulle planera för nya bensinanläggningar, men de hade inte en aning om hur bensinmarknaden fungerade, men de var väldigt väl insatta i Rysslands interna politiska förhållanden och sådana saker.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Stalins svenska bensinbolag, AB Nafta-syndikat, var verksamt under åren 1928-1937 med flera hundra bensinmackar runt om i landet. Nafta-syndikat hade svensk ledning som var knuten till den kommunistiska tredje internationalen, Komintern. Nafta-syndikat bröt bolsjevikernas ekonomiska isolering efter revolutionen, vilket gav intäkter i hårdvaluta. Samtidigt var Nafta-syndikat inblandad i spionage och underjordisk kommunistisk verksamhet i Sverige. Fredrik Malm är riksdagsledamot för Liberalerna och barnbarnsbarn till Einar Kruse som ledde Nafta-syndikat och var en grå eminens i det stalinistiska Sveriges kommunistiska parti. Välkommen!
Tack så mycket.
Och du är aktuell med boken Nafta-syndikat, berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige. Ja, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här, din relation till Einar Kruse, men vi kanske ändå får... Du är alltså barnbarns barn till en av de ledande kommunisterna i Sverige.
Ja, det stämmer. Och jag upptäckte det för 10 år sedan av en slump egentligen att min morfar och även då min morfars far hade personakter i Säkerhetspolisens arkiv. Men min morfars far då, Einar Kruse, var ju helt okänd. Han hade ingen sida på Wikipedia, han hade knappt en enda träff på Google och så. Han har varit helt okänd för svensk allmänhet i 100 år ungefär, eller 80 år.
Men det blir väldigt tydligt när man läser din bok att han var en viktig person för den kommunistiska rörelsen också, särskilt i relation till Sovjetunionen och bolsjeviken. Och så.
Ja, jag vill nog hävda att han var den mest centrala personen i den svenska kommunistiska rörelsens underjordiska apparat i alla fall i 3 årtionden ungefär. Det vi talar nu om 1920-talet fram till slutet 40-talet.
Mm. Huvudämnet idag, det är ju egentligen Nafta-syndikat som var Stalins oljebolag eller bensinbolag i Sverige. Så det är det vi framförallt ska fokusera på idag. Men i och med att Einar Kruse är så nära förknippat med det här bolaget så är väl där egentligen vi får börja. Hur startade Einar Kruses politiska engagemang?
Han var norrbottning, född i Boden. 1881. Han föddes nästan samtidigt som den socialistiska rörelsen började organiseras i Sverige då när Mäster Palm höll sitt berömda tal i Malmö till exempel som var startpunkten för socialdemokratin. Sedan åkte Einar till USA en runda runt sekelskiftet då till 1900-talet, kom tillbaka, började jobba för det som blev Handelsbanken sen då, Härnösands enskilda bank heter det. Började engagera sig i arbetarrörelsen på 1910-talet. Det jag har inte lyckats fastställa exakt vilket år, men han engagerade sig i socialdemokratin i Norrbotten då på 1910-talet. sedan när Socialdemokraterna sprack 1917, när vänstersocialisterna bröt sig ur då, då slog Einar Kruse följe med dem. Det gjorde ju i stort sett alla socialdemokrater i Norrbotten. De gick ju med vänstersocialisterna då, och han radikaliserades sedan precis som många andra i rörelsen och blev leninist och stalinist och kallhamrat, ja, stenhård kommunist kan man säga.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
När man sitter idag så kanske man inte riktigt förstår hur nära relation Sveriges kommunistiska parti hade med Moskva. Och det finns ju en historia bakom det här. Om du skulle beskriva, vilken relation fick Sveriges kommunistiska parti till Moskva år 1921?
Ja, man kan säga så här att den här brytningen 1917, de som bröt sig ur socialdemokratin då och bildade det nya vänstersocialistiska partiet, de var inte några benhårda leninister egentligen, utan de var besvikna på att det var för mycket toppstyrning i sossarna, och de var sura på Hjalmar Branting, och framförallt var de, många var pacifister. De var ju emot första världskriget. Det var därför de bröt sig ur. De ansåg att Hjalmar Branting hade slutit en sorts borgfred med de konservativa, även fast Sverige då var neutralt under första världskriget. Men sedan så kom ju förändringarna i Moskva och i Ryssland och i Petrograd, och bolsjevikerna tar makten och inför sin diktatur i Ryssland, och då börjar ju en rad av de här partierna som lämnat socialdemokratin i Sverige och i flera andra länder i Europa, de knyts ju allt närmare Moskva, framförallt genom att de får ekonomiskt stöd därifrån.
Har man någon koll på hur mycket pengar det handlade om?
Nej, inte exakt.
Det finns är ju jordisk verksamhet egentligen.
Ja, och det finns en hel del har ju forskarna benat ut. Bland annat så fick ju vänstersocialisterna tidigt ett bidrag som i dagens penningvärde motsvarar ungefär 2 miljoner. Jag tror då att det var 150 000 ungefär. Det fick man ju från sina socialistiska vänner i Finland. Det var egentligen ett lån som sedan Moskva hjälpte till att skriva av.
Det var betydande penningasummor i alla fall.
Ja, definitivt. Mm. Annars var ju partiet i stort sett bankrutt. Flera av de ledande vänstersocialisterna fick belåna sina egna hus för att klara valrörelsen på hösten 1917 till exempel. Så att det var inget rikt parti på den tiden. Men 1921 sker ju den stora förändringen att den kommunistiska internationalen då, som Lenin bildat, Komintern, de inför då stadgar, de här 21 teserna som de kallas. Och de var ju väldigt långtgående. Det innebar ju, när de svenska vänstersocialisterna anslöt sig till eller accepterade de här stadgarna, då blev partiet i praktiken ett distrikt i en centralorganisation styrd från Moskva. Man var inte längre ett självständigt parti. Och så var det alltså. Det svenska kommunistpartiet var då från 1921 fram till 1943, så var man helt och hållet kontrollerat av Moskva.
Och då ska man komma ihåg att det här Moskva, det bolsjevikerna leddes ju under, vad de kallar det, demokratisk centralism, som i princip är, ja, allting bestäms uppifrån.
Ja, det är räta led och yrkesrevolutionärer och så. Och det blev ju väldigt besvärligt för Sveriges kommunistiska parti, som man då hette. Det hette man ju fram till slutet på 60-talet, och man bytte namn till VPK. Och idag är det ju Vänsterpartiet. Men de här åren på 20-talet, 30-talet och en bit in i andra världskriget, när man var helt kontrollerat av Moskva, det blev väldigt besvärligt, för att man tvingades ju hela tiden att försvara vad Stalin gjorde. Man tvingades försvara anfallskriget mot Finland 39 till exempel. Man tvingades försvara Molotov-Ribbentrop-pakten och en hel del annat. Så att partiet var ju väldigt, väldigt kontroversiellt.
Mm. Jag har precis läst de delarna som har kommit ut av Henrik Bergens bok Landet utanför, som handlar om Sverige under andra världskriget. Och det blir väldigt, för det är väldigt mycket baserat på dagböcker, det blir väldigt tydligt att folk fruktar både nazisterna och kommunisterna, är alltså Sovjetunionen, väldigt mycket. Många fruktar egentligen Sovjetunionen mer än man fruktar Nazityskland under perioder.
Oh ja, och det har ju historiska orsaker att Sverige varit väldigt, vi har ju haft en rad krig med Ryssland historiskt under tsarimperiet, och därefter så hade ju bolsjevikerna, man hade ju en expansionistisk politik som gick ut på att man skulle försöka understödja maktövertaganden i demokratiska länder i Västeuropa. Så det var ju en högst påtaglig, en fullt legitim oro, en fullt berättigad oro. Och det fördes också fram politiska krav på 20-talet, 30-talet, att man skulle förbjuda det svenska kommunistpartiet. Nu gjorde ju vi aldrig det. I Finland gjorde man ju det till exempel. Men i Sverige skedde aldrig det. Men det fanns ju en sån risk, och den bidrog ju till att det svenska kommunistpartiet också försökte bygga upp en underjordisk militär apparat för att antingen kunna vara en partisanrörelse om till exempel nazisterna skulle ockupera Sverige under kriget. Men den skulle ju också kunna sättas in för omstörtande verksamhet för att genomföra ett kommunistiskt maktövertagande. Så att de här åren var ju, jag menar, vi tycker att det är rörigt i Sverige nu för tiden med corona och det är flyktingkriser och klimatkriser och finanskriser och allt vad det är, men det var rörigare på 20- och 30-talet, får man nog konstatera.
Så, helt klart, det håller jag med om till 100%. Det bolsjevikiska Ryssland vid den här tiden var ju internationellt sett isolerad. Och det var ju ingen som ville ha med den regimen att göra egentligen utanför Ryssland. Men ändå så, vilken roll fick Sverige när Ryssland sålde ut sin guldreserv?
En väldigt viktig roll. Man måste då betänka här att när Lenin tar makten i Ryssland, i Petrograd, på hösten 1917, då iscensätter ju bolsjevikerna, de börjar ju då genomföra sitt politiska program som var väldigt långtgående. Man gör ju rent hus med det privata ägandet i Ryssland, man stryper utrikeshandeln, eller förstatligar den snarare, och man avsäger sig betalningsansvaret från tsarens gamla lån. Och det här upprörde ju inte minst Frankrike nog väldigt. De var ju kraftigt exponerade mot Ryssland ekonomiskt vid den här tiden. Så att en rad länder i ententländerna då, Frankrike och Storbritannien bland annat, inför ju blockad mot Ryssland. Och samtidigt så vill ju bolsjevikerna till varje pris ta ut Ryssland ur världskriget, för att östfronten, eller Rysslands västfront var ju detta, blödde ju nog väldigt. Så man slöt den här separatfreden med axelmakterna då, med Tyskland med flera, på våren 1918. Och det upprörde ju också Frankrike, Storbritannien, USA med flera, eftersom Tyskland då kunde förflytta stora trupper till västfronten istället. Så att det fanns ju en rad olika orsaker till att man till varje pris ville isolera bolsjevikerna och göra dem till en historisk parentes helt enkelt. Och Sverige var ju i den här tiden neutrala. Samtidigt så var Östersjöns farvatten besvärligt att trafikera. Först hade tyskarna kontrollen över det och sen britterna hade marinblockad efter, ja, fram till 1920 på våren egentligen. Och det där ledde fram till att Lenin behövde till varje pris få loss hårdvaluta för att kunna betala löner och utrusta sina röda förband och importera livsmedel och så vidare. Och för att få tillgång till hårdvalutan, eftersom handeln var strypt och det gick ju inte att röra sig egentligen längs hela Centraleuropa på grund av krigsfronterna, då tömde man den ryska guldreserven och man plundrade kyrkor och på ikoner och sånt där. Den gamla romanovska tsarättens palats tömde man på guld och ädelstenar och sånt. Och sen smugglade man ut det. Och väldigt mycket av det här guldet togs ju ut via Reval, det som idag är Tallinn, då, till Sverige. Och där smälte man ner guldet och så satte man nya stämplar på det där det stod Made in Sweden och så skickade man ut det på världsmarknaden. Och intäkterna från guldförsäljningen förde man sedan tillbaka in i Ryssland igen med hjälp av, ja, kurirer, alltså, som hade sedelbuntar i väskor och sånt här.
Och här, här hittar vi din morfars far igen alltså.
Ja, han kommer in lite, han
var egentligen,
ja, han, det som, det, den som var mest instrumentell för den här verksamheten, i alla fall i Sverige, men även globalt. En av de absolut tyngsta spelarna, det var ju den svenska bankmannen Olof Aschberg. Och det var egentligen Aschbergs bolag var ombud för bolsjevikerna.
Han var en bankman som också var kommunist.
Ja.
Eller i alla fall.
Han hade sympatier åt det hållet. Okay. Man kan nog beskriva honom som socialist i alla fall. Det kan man nog göra. Men i första hand skulle jag nog säga att han var finanshaj.
Ja, han gillade pengar.
Ja, han var nog beredd att göra upp med vem som helst. Han hade hjälpt tsaren också med stora lån under första världskriget.
Han såg en möjlighet att tjäna pengar.
Ja, det gjorde han, och han var ju en insider av ofantliga mått, för att han hade ju själv en bakgrund i Ryssland. Familjen var judisk och kom till Sverige 1877. Han kunde ryska, han hade stora kontaktnät och även mycket verksamhet i Tyskland och Nederländerna och så.
En förfader till Robert Aschberg kanske, den kända TV-profilen och journalisten.
Ja, och tyvärr så har Olof Aschberg, det är väldigt mycket konspirationsteori kring honom på grund av just hans judiska börd. Och det är ju väldigt tragiskt att det är så mycket antisemitism på något sätt kopplat till personen Olof Aschberg och hans verksamhet. I praktiken hjälpte han Lenin att plundra Rysslands befolkning.
Mm. Men Einar Kruse var inte med här då?
Nej, Einar Kruse, det här bolaget hette Svenska Ekonomiaktiebolaget. Och det aktiebolaget leddes av Olof Aschberg och hade också en hel del kopplingar till dåvarande statsminister Hjalmar Branting. Halva hans familj satt i styrelsen för det här bolaget. Och man hjälpte Ryssland med den här guldplundringen i huvudsak i de första åren på 1920-talet, talar vi om nu. Sedan klev Olof Aschberg ur det här bolaget och sålde det till den ryska staten. Och den ryska staten behövde en svensk person, eftersom bolaget var registrerat i Sverige. De behövde en svensk person att sköta det här bolaget. Nu är vi, får vi dra fram klockan till mitten av 30-talet. Mm, mm. Och då kommer min morfars far Einar Kruse in i bilden. Och faktum är att det här bolaget, Svenska Ekonomiaktiebolaget, som är i stort sett helt okänt, som egentligen hjälpte Lenin att hålla sig kvar vid makten efter oktoberkuppen. Det företaget var de sista åren före att det helt avvecklades, då var det bolaget registrerat på min morfars fars hemadress på Torsgatan 61 i Sankt Eriksplan i Stockholm. Det företag som räddade Lenin kvar vid makten. Det är en ganska fascinerande historia och rätt skrämmande också hur i praktiken kanske det här var världshistoriens största häleri-operation vi talar om när Ryssland tömdes på guld.
Du, varför valde den svenska regeringen att erkänna Sovjetunionen 1924? För Sverige var väl tidigt ute här, eller?
Ja, om vi går tillbaka till det som hände efter oktoberkuppen när andra västmakter införde blockad mot Ryssland och mot den nya bolsjevikiska ledningen och ströp all handel. Sverige hade ju absolut inte det intresset. Vi var neutrala under första världskriget och vi såg ju stora möjligheter till handel med Ryssland. Och det här ledde då fram till att Sverige med hjälp av det svenska näringslivet och precis när Hjalmar Branting blivit statsminister på våren 1920, då slöt Sverige det första handelsavtalet med den nya ryska ledningen.
Så Sverige var det land i världen som slöt det första handelsavtalet med den bolsjevikiska regimen?
Svar ja. Och det ledde ju, det var ju en enorm ekonomisk vinst för Sverige.
Blev inte resten av västvärlden arga då?
Oerhört. Det finns då en hel del diplomatiska noter och protester kring detta. Ja. Det här ledde ju fram till att det här företaget Nydqvist och Holm i Trollhättan till exempel fick en order på att exportera över 1000 lok till Ryssland. Den största beställningen på lok någonsin i världen till exempel. Men det innebar ju också att Sverige de facto erkände Lenins regim. Bolsjevikerna fick möjlighet att upprätta en handelsdelegation i Stockholm där sedan Einar Kruse då väldigt tidigt fick anställning. Mm. Sedan kom det folkrättsliga svenska erkännandet av Sovjetunionen, det kom 1924, så det dröjde några år till. Jag vet inte exakt varför det kom just då.
Nej. Så egentligen så kom det de facto i kännande redan 1920 då, genom de här handelsavtalen. Alltså.
Ja, det kan man nog säga. Och det finns några böcker och avhandlingar kring detta också.
Vi måste ju komma ihåg här att Ryssland hade ju en statsstyrd ekonomi, så det handlade ju inte om fria företag som bedrev handel mellan varandra.
Nej, precis. Och det fanns ju... Det svenska näringslivet var ju väldigt aktivt i Ryssland under tsartiden, och vi hade ju stora svenska företag som SKF och Ericsson och andra som var närvarande i Ryssland. En hel del av deras anställda tvingades ju lämna Ryssland under inbördeskriget efter oktoberkuppen. Så att det var ju många som hade kontakter i Ryssland, och man såg ju framför sig möjligheten till stor svensk export av industriprodukter, inte minst till Ryssland. Så att Sverige satte helt uppenbart handelsekonomiska och handelspolitiska skäl, gavs högre prioritet än arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter och sådana saker.
Måste ju komma ihåg också att det här är ju en tid när kanske inte Europa är så där dominant demokratiskt heller.
Nej, det är det inte givetvis.
Mycket auktoritära regimer. Och
framförallt var Europa krigstrött. Mm. Det var sönderslagna ekonomier, så det fanns ju för Sverige som hade sluppit undan första världskriget, fanns ju väldigt stora möjligheter att exportera. Lite på samma sätt som vi kunde se efter andra världskriget också.
Mm. Varför valde bolsjevikerna i Ryssland att stötta svenska kommunister?
Därför att man hade idén om att det skulle genomföras en världsrevolution. Å ena sidan så var bolsjevikerna rätt så pragmatiska i bemärkelsen att de behövde ju skapa kontroll över Ryssland och förstod ju att det gavs ju hög prioritet. Men samtidigt så var man pragmatisk och brutala, ska man väl säga. Men man hade också en väldigt utopistisk idé om den här världsrevolutionen, och sedan så, man försökte ju i Berlin bland annat, eller i Tyskland att genomföra det, och Belakon i Ungern och så vidare. Sen så funkade inte riktigt de där olika statskupperna man försökte iscensätta och regimskiftena, men man fortsatte att stödja de kommunistiska partierna. Så dels så fanns det ideologiska målet om att de här kommunistpartierna i olika länder skulle genomföra statskupper eller på något annat sätt ta makten. Sedan fanns ju intresset av att på något sätt stärka det ryska narrativet och så. Och då var det väldigt viktigt att ha någon man kunde kontrollera eller samarbeta med, eller någon som var vänligt sinnad som kunde försvara Ryssland i när pressen skrev negativt och sådana saker. Så det fanns en hel del motiv för att göra det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu börjar vi närma oss huvudämnet idag, Nafta-syndikat, det här Stalins, vad säger man, oljebolag eller bensinbolag i Sverige. Varför bildades Nafta-syndikat?
Ja, man kan säga kortfattat att bröderna Nobel byggde upp oljeindustrin i Ryssland andra halvan av 1800-talet.
Alfred Nobels bröder.
Precis, Ludvig och Robert Nobel, och det var ju i huvudsak i Kaukasus, då i Baku i dagens Azerbaijan. Och Ryssland växte under tsartiden som oljeland. Efter Lenins maktövertagande, då nationaliserade man ju all oljeindustri i Ryssland. Man konfiskerade ju bröderna Nobels tillgångar då. Och, det ogillades ju givetvis av Frankrike och Storbritannien och USA och andra länder som dels hade egna stora oljebolag och även oljebolag som var verksamma i Kaukasus. Även Shell till exempel fick ju sina oljetillgångar beslagtagna av bolsjevikerna.
Shell är holländskt eller?
Ja, precis. Det var ju då Royal Dutch Shell som det hette. Det fusionerades ju en holländsk del och en brittisk del. Så att Ryssland utsattes för en blockad och kunde egentligen inte exportera någon olja de första åren på 1920-talet. Men sen hävdes den här blockaden. Och då försökte några olika företag att importera rysk olja till Sverige, men det gick inte särskilt bra. Och då bestämde sig Moskva för att man skulle kliva in ordentligt på den svenska marknaden. Och då gjorde man det genom då aktiebolaget Nafta-syndikat. Det bildades i oktober 1928. Och det var min morfars far då, Einar Kruse. Han var ekonomidirektör där, han var grundare där. Han var den viktigaste personen på Nafta-syndikat.
Men det här var inget obetydligt företag för den bolsjevikiska regimen egentligen?
Nej, verkligen inte. I början på 1930-talet hade Nafta-syndikat över 500 bensinpumpar i Sverige. Man fanns över hela landet. Och det är också någonting som förvånade mig när jag gjorde researchen för boken Nafta-syndikat, att Stalin på 1930-talet drev 500 bensinmackar i Sverige. Och att det är liksom helt okänt för vår allmänhet i Sverige. Liksom.
Vet du om man gjorde det i andra länder? Har du någon koll på det?
Ja, det gjorde de i flera länder. Och det är ju i och för sig lite ett eget ämne, det här med oljeekonomin och oljeindustrins framväxt och så. Men kortfattat kan man säga att när Ryssland 1923 hade lyckats forcera den här blockaden så att man kunde börja exportera olja igen. Ja, då kunde man liksom inte exportera i Nord- och Sydamerika, för där dominerade då Standard Oil, alltså Rockefellers gamla bolag. Och det var för långt bort. Och i Östeuropa var inte efterfrågan särskilt stor. I kolonierna längre österut dominerade de brittiska och holländska oljebolagen. Så att
det var ganska naturligt att närma sig den svenska marknaden.
Ja, därför att i Västeuropa fanns efterfrågan. Och i Västeuropa så tog bilismen fart och vi fick bensinmacka. Så att säga. Mm. Och då var ryssarna snabbt på plats för att bygga upp ett nät av bensinmackar och så.
Jag tycker, man blir ju intresserad av oljeindustrin, det ska vi inte snacka så mycket om idag, men när man läser din bok blir man väldigt nyfiken, för att vad jag förstår här under den här perioden så är det ju ett ganska hårt oligopol också som gör att de här få utländska oljebolagen kan hålla ganska höga priser på bensin, eller hur? Mm.
Och det var egentligen var det Standard Oil och det var Shell och det var Texaco, Gulf och några andra bolag vid den här tiden. Nu talar vi 1920-talet. De kontrollerade i praktiken hela den europeiska och egentligen den globala bensinmarknaden genom olika dotterbolag. Och de hade då en prissamverkan, alltså karteller då, för att hålla uppe priserna. Och det här drabbade ju då inte minst yrkestrafiken, taxiförare, lantbrukare och så vidare.
För det var inte var mans egendom att ha en bil egentligen på 30-talet.
Nej, precis.
Eller 20-talet till och med.
Precis. Så att yrkesförarna drabbades av detta och de började ju då sluta sig samman i samköpsföreningar, alltså kooperationer, kooperativ och eller kooperationer. Och grunden till det som är OK idag bildades ju då, det hette Inköpscentralen till exempel. Och de här kooperationerna ville ju slå sig fria från de här västerländska internationella oljebolagen. Så de började ju då köpa rysk bensin istället från Naftasyndikat. Och det var ju inte för att de hade några särskilda liksom, positiva böjelser för Stalin. Utan det var ju för att de ville ha fri konkurrens och skäliga priser. Och det är det här som är något ironiskt i sammanhanget, att svenska småföretagare hjälper Stalins oljebolag in på den svenska marknaden för att kunna skydda sina kapitalistiska intressen från de här stora globala oljebolagen. Det är en viss ironi i det. Men den oljan, det är också viktigt att notera det tycker jag, att den oljan som Naftasyndikat importerade, eller min morfars far importerade till Sverige, det var ju samma olja som bröderna, det var ju bröderna Nobels olja. Så att vi i Sverige känner ju till att bröderna Nobel byggde upp oljeindustrin i Ryssland, och en hel del känner väl till att Lenin konfiskerade den oljan. Men vad vi inte vet är att Einar Kruse och Naftasyndikat sedan 10 år senare började importera samma olja till Sverige igen. Så bröderna Nobels industri i Ryssland blev en sorts grundplåt för kommunismens expansion även i Sverige.
Men man bygger upp det här bensinbolaget och man har, vad sa du, över 500 mackar när man var som störst?
Eller? Ja, i alla fall pumpar.
Pumpar, ja.
Men hundratals bensinmackar, definitivt.
Man kan ju hitta, om man går in i rätt arkiv så kan man hitta ganska mycket bilder på de här bensinmackarna faktiskt. Det är ganska kul. Men det här bolaget hade andra syften också. Det fanns en ganska stor underjordisk verksamhet. Vad bestod den underjordiska verksamheten av i Naftasyndikats verksamhet?
Ja, det är det här som är väldigt, dels är det intressant och dels så är det ett ämne som jag verkligen skulle önska att några doktorander eller forskare sätter tänderna i ytterligare.
Men du har grävt en hel del i arkiv och så.
Ja, det har jag gjort. Men jag tror att det finns mycket mer att rota fram, och framförallt borde det finnas saker i de ryska arkiven, men de är ju tyvärr inte öppna. Men kortfattat kan man säga att Naftasyndikat hade givetvis ett intresse av att sälja bensin och få pengar, givetvis. Men sedan så kunde man ju använda de här bensinmackarna, eftersom de fanns runt om i hela Sverige, för att öka kunskapen om Sverige. Och det ledde fram till att man bokstavligen skyfflade in ryska män mellan 30 och 40 år i början på 30-talet, 10-tals, 35 har jag lyckats konstatera, och det var bara under 1932 för övrigt, som flyttade till Sverige och blev formellt sett då inspektörer eller kontrollanter för den här verksamheten. Och de placerades på olika håll i Sverige, i Norrköping och Helsingborg och Luleå och Västerås och Göteborg och på andra håll. Och kunde resa fritt i Sverige under förevändning att de skulle hitta platser för nya bensinmackar och uppläggningslager, och de kunde titta på hamnar och så vidare. Och de fanns ju på orter där vi hade regementen, där vi hade militärövningar, där det för sig gick våldsamma strejker under depressionsåren i början på 30-talet och så vidare. Och det som hände i början på 30-talet var att svenska medarbetare, i huvudsak då ingenjörer och ekonomer på NAFTA-syndikat, de började slå larm till polisen, till svensk polis. Därför att de hade ju då noterat att de här ryska medarbetarna helt och hållet i många fall saknade kännedom om bensinbranschen. De var på pappret kontrollanter och inspektörer och skulle planera för nya bensinanläggningar. Men de hade inte en aning om hur bensinmarknaden fungerade. Men de var väldigt väl insatta i Rysslands interna politiska förhållanden och sådana saker. Det var ju någonting som inte stämde här, och de reste land och rike runt, och de reste fram och tillbaka mellan Stockholm och Ryssland eller Sovjetunionen. Polisen började då genomföra förhör med gamla medarbetare och sådant. Och den här verksamheten pågick ju fram till 1937, och då såldes NAFTA-syndikat.
Varför tror du att vi har ju ändå ett embryo till säkerhetspolis för den här tiden som börjar växa fram, men ändå, och du tar ju upp ett antal exempel på missnöjda medarbetare som är väldigt ifrågasättande till vad NAFTA-syndikat håller på med. Men ändå så slår egentligen aldrig svensk polis eller svensk säkerhetspolis ner på NAFTA-syndikat. Vad tror du det beror på?
Jag vet faktiskt inte det. Jag är väldigt förvånad över att så aldrig skedde.
De kanske hade gjort det om de hade fortsatt efter krigsutbrottet 39.
Det är mycket möjligt. Men de första ordentliga genomgångarna som gjordes av NAFTA-syndikats personal, det skedde 1932, och då hade bolaget varit verksamt redan i 4 år. Sedan gjordes den omfattande polisiära verksamheten av förhör med gamla medarbetare. Det genomfördes först 1936. Och sedan såldes bolaget 1937. Så det finns en hel del här som är höllt i dunkel. Vi vet inte heller varför företaget såldes. Det kan ha varit för att man var rädda för att polisen faktiskt skulle göra en razzia eller någonting sådant. Men det kan ha funnits andra orsaker till att företaget såldes också.
Men det blir också tydligt att NAFTA-syndikat har ytterligare ett syfte. Inte bara det ska man ju sälja bensin för att få in västvaluta. Och sen som en cover-up för spioneri helt enkelt.
Precis.
Men också som en stödorganisation till Sveriges kommunistiska parti.
Ja, inte bara det egentligen, utan en sorts, jag beskriver det i boken som att NAFTA-syndikat blev en sorts kommunismens Hallsberg i Sverige. En sån här knutpunkt där. Dels så stödde företaget det svenska kommunistpartiet, och man gjorde det avsevärt. Man gjorde det med stödorganisering.
Pengar slussas igenom NAFTA-syndikatet.
Ja,
är du säker på att det var så?
Jag är helt övertygad om det, därför att det var så många personer på företaget som hade ledande funktioner på olika sätt i den här underjordiska apparaten. Det var ju så att på den här tiden så kunde man ju inte riktigt kommunicera som kommunist via post och telegraf hur mycket helt fritt. Va? Och det gjorde att man använde sig väldigt mycket av förbindelselänkar och kurirer, alltså personer som gick och lämnade brev och lappar någonstans, och sedan kom någon annan och hämtade upp det och så. Och då fanns det ju, kommunistpartiet hade då en sån här förbindelselänk till den sovjetiska ambassaden. Man hade,
när du säger förbindelselänk, är det en person?
Ja, det är en person som ansvarar för kommunikationen mellan till exempel ambassaden och partiet, mellan sovjetiska handelsdelegationen och partiet, mellan ungdomsförbundet och ambassaden och så vidare. Och i stort sett alla de där ledande kontaktpersonerna hade ju anställning på NAFTA-syndikat. Och därtill hade man anställt en hel drös med aktivistiska kommunister, framförallt unga kommunistaktivister. De jobbade inte minst på NAFTA-syndikats stora oljelager vid Loudden. Och det var ju killar som sedan dök upp i samband med strejker i Halmstad och i Ådalen och på andra håll. Så att man anställde aktivister, man stödannonserade, man förmedlade pengar.
När du säger stödannonserade, vad menar du då?
ja, då menar jag att man i praktik, ja, man annonserar en hel del
i kommunistisk press.
Ja, precis.
Som normalt sett hade svårt att få annonser.
Norrskensflamman och andra kommunistiska partikopplade tidningar då, så att de fick ekonomiskt stöd. Men sedan finns det ju också andra kopplingar mellan bolaget och till exempel då den kommunistiska internationalens västbyrå i Berlin, olika frontorganisationer som Komintern hade, såna här, till exempel internationella arbetarhjälpen, internationella röda hjälpen, sportinternationalen. Det fanns ju en hel infrastruktur av olika kommunistiska paraplyorganisationer som var styrda helt och hållet från Moskva.
Mm.
Och Nafta-syndikat hade, så att säga, de var en del av hela den här infrastrukturen, både vertikalt och horisontellt egentligen. Både för den kommunistiska rörelsen i Sverige, men även i vidare europeisk kontext.
Du beskriver ju också det, när Hitler tar över makten 1933 i Tyskland. Så det är egentligen det första han gör, det är ju att slå ner stenhårt på kommunisterna som var väldigt starka i Tyskland. Det är ju hans första stora uppgift egentligen. Och det här påverkar även arbetet i Sverige. Kan du berätta lite?
Ja, under våren 1933, det var ju... tog ju fart framförallt efter branden i riksdagshuset som man skyllde på kommunisterna då. Och man grep Ernst Thälmann som var den stalinistiska ledaren i Tyskland och satte honom i koncentrationsläger. Och det där ledde ju till att Kominterns verksamhet för Västeuropa, hela den infrastrukturen slogs också sönder i samma
Berlin var centrum för det.
Ja, precis. Det var där låg ju kontoren för som ägnas åt att hålla, så att säga, kontakterna med kommunistpartierna i olika västeuropeiska och skandinaviska länder. Det var därifrån man styrde spionerna och agenterna. Och det var som ett, kan man säga, huvudkontor för Västeuropa. Det kallades för Västbyrån. Det funkade som ett relä, kan man säga, mellan kommunistpartierna i västeuropeiska länder och Moskva. De kommunicerade med Moskva via Västbyrån i Berlin. Så när det tyska kommunistpartiet krossades, då strök Kominterns hela verksamhet för Västeuropa. Det strök liksom i fallet. Det slutade med att man faktiskt på natten i mars 1933 så rodde man över ett antal koffertar fulla med hemliga papper och dokument. Man rodde dem över till Flensburg, är det väl, man rodde dem över till Danmark, Komintern då. Så man tvingades helt enkelt att evakuera verksamheten från Tyskland. Och då, enligt vad jag har funnit i min research, så fanns det bland annat en korrespondens via den svenska underrättelsetjänsten och den franska underrättelsetjänsten som baserades på att fransmännen hade beslagtagit en del dokument från Kominternagenter i Paris. Och där i de dokumenten så framstår det som att en del av den här verksamheten från Berlin omlokaliserades då till Stockholm. Och ansvarig för det var då Eina Kruse, min morfars far, och en kvinna också som var involverad i detta, som heter Ragna. Och att den här verksamheten då baserades på, eller stationerades på, Nafta-syndikat. Och det visar ju att det svenska kommunistpartiet och den svenska kommunistiska rörelsen var också involverad i en bredare, vidare europeisk kontext för Kominterns arbete också.
Mm. Du har egentligen redan berört det lite grann här, va? Du hade en liten teori om, men jag vill ändå ta det som en enskild fråga. Varför såldes Nafta-syndikat år 1937?
Det kan finnas flera orsaker till det. Det kan vara dels så kan det vara så att industrialiseringen i Sovjetunionen som tog fart också med framförallt femårsplanen 1928-32, Stalins stora industrialiseringsprojekt och annat, det slukade ju olja och drivmedel. Så det kan ha varit så att det helt enkelt fanns mindre volymer tillgängliga för export. Det kan vara en orsak. En annan orsak kan vara rent ideologisk, nämligen det faktum att när fascismen och nazismen växte fram i Europa så minskade Sovjetunionens intresse av att försöka konkurrera med de kapitalistiska globala oljebolagen. Man såg för tillfället i alla fall den parlamentariska demokratin som ett mindre hot än fascismen. Så man helt enkelt prioriterade ner de här ideologiska intressena av att försöka konkurrera med de globala oljejättarna. En tredje orsak kan vara att, som jag nämnde tidigare också, att man var oroad över den svenska polisens mer ingående och närgångna granskning. Och det kan finnas ett fjärde skäl också, nämligen så enkelt skäl som att Nafta-syndikat gick med förlust.
Kanske inte så konstigt då med alla de här spionerna som avlönades.
Ja, dels det att företaget inte drevs enligt de, kan man säga, principer som företag i allmänhet drivs av, det vill säga kommersiella principer. Men det kan också, det är ju också så att när Nafta-syndikat etablerades i slutet på 1920-talet och började bygga upp det här nätet av bensinmackar, då fick man ju väldigt stora investeringskostnader och driftskostnader. Sedan kom den ekonomiska depressionen till följd av kraschen i Wall Street och allt det i början på 30-talet när den svenska ekonomin gick betydligt sämre. Och det var dessutom priskrig och en hel del annat. Så att det är nog svårt att påstå att Nafta-syndikat var en ekonomisk stor vinstaffär för Sovjetunionen. Det var väldigt mycket röda siffror i boksluten som förmodligen manipulerades inför svenska myndigheter och så för att det skulle se lite bättre ut än vad det egentligen var.
Men vem köpte Nafta-syndikat då?
Ja, det gjorde ett konsortium av företag och entreprenörer som var knutna till oljebolaget Gulf i USA. Mm.
Så den går upp i en större aktör egentligen?
Ja, Nafta-syndikats bensinmackar övergick till att bli Gulf i Sverige. Så var det. Och en hel del av medarbetarna, de som framförallt var intresserade av att sälja bensin, de blev nog ganska tacksamma över det. De fick bättre arbetsgivare och fortsatte väl att jobba då för Gulf. Medan den politiska personalen som var anställd av ideologiska skäl eller av subversiva skäl fick försöka sig till andra arbetsplatser då. Einar Kruse slutade ju också.
Fredrik Malm, aktuell med boken Nafta-syndikat, berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige. Stort tack för att du kom hit idag.
Ja, tack snälla.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.